Du lyssnar på andra delen av Bergets skugga av Gregory David Roberts, inläst av Per Julin.
Sjätte delen. Kapitel 33. Månen var inte uppe. Molnen gömde sig, mörkrädda. Stjärnorna lyste så starkt att varje gång jag blundade gnistrade ögonlockens mörka insida. Vinden var överallt, uppsluppen och glad att se oss mitt ute i ingenstans, och fartyget föll och reste sig stillsamt igen som om det simmade genom vågorna snarare än flöt på dem. I likhet med 77 andra hade jag väntat i 3 dagar på en sån här natt. Dagarna av väntan hade krympt till minuter, minuterna före midnatt, minuterna innan vi skulle lämna det här farliga fartyget och sätta oss i ännu farligare småbåtar ute på öppet hav. Vågorna slickade förstäven och fartyget sveptes in i en salt dimma hela vägen till akten, där jag stod klädd i mörkblå linnekläder och jacka, som en i raden av kamouflerade knyten på det kamouflerade däcket. Jag tittade upp mot stjärnorna medan fartyget suckade sig genom vågorna och gled fram mellan den mörka himlen och det ännu mörkare havet. De flesta oceangående lastfartyg är målade i vitt, krämfärgat eller ljusgult ovanför vattenlinjen. I ett nödläge till havs, som ett motorstopp eller en spricka i skrovet, syns de på långt håll från räddningsfartyg och flygplan. Mitratta, en Panama-registrerad kustfraktare på 50 000 ton, var målad mörkblå överallt och mörkblå presenningar täckte lasten och riggen på däck. Kaptenen styrde med bara instrumentpanelen tänd på kommandobryggan. Fartyget var så mörkt att gångljusen såg ut som små insekter som dök ner i och upp ur vågorna. Skepnader stod hopträngda likt vilken last som helst, vilket vi naturligtvis också var. Smugglade människor smugglar med sig sina drömmar och de viskade ofta till varandra, men inga ord hördes. Deras viskningar var alltid lite tystare än de överdådiga vågorna. Krigsoffer blir mästare på tystnad. Plötsligt längtade jag efter sällskap. Jag gick rullande längs däcket till den första av flera grupper. Jag log mot dem, vita tänder i mörkret. De log tillbaka, vita tänder i mörkret. Jag satte mig hos dem. De började viska igen. De talade tamil. Jag förstod inte ett ord, men det gjorde inget. Jag befann mig i det bubblande mumlet av deras röster, vars stilla musik droppade skuggor omkring oss på det målade ståldäcket. En figur närmade sig och satte sig på huk bredvid mig. Det var Mehmood, även kallad Memo, min kontaktman på fartyget. Det är ett ungt krig, sa han tyst och såg på tamilerna närmast oss på däcket. Tanken på ett tamilskt hemland på Sri Lanka är gammal, men det är de unga som dör för den. Vill du följa med mig nu? Visst. Jag följde efter till akterdäcket. De litar inte på dig, sa han. Tände 2 cigaretter och gav mig den ena. Det är inte personligt. De vet inte vem du är eller varför du är här. När man som de befinner sig i ett läge som hela tiden bara blir värre, utgör alla ett hot, till och med vänner. Följer du med på alla turer med det här fartyget? Ja, vi lastar av den officiella lasten och jag följer med tillbaka till Madras. Jag skulle inte vilja göra det här varje månad. Patrullbåtarna vi såg var inte långt bort och de hade rätt kraftiga kanoner. Han skrattade tyst. Vet du något om de tamilska muslimerna på Sri Lanka? Inte mycket. Pogromer, sa han. Kolla upp det. Han skrattade, men det var bara sorg med ett annat uttryck. Han sträckte på sig. Guldet och passen som du har med dig är till hjälp, sa han. Vi måste köpa ut folk ur fängelserna och sen måste vi få dem från Sri Lanka.